Dagens text är ju från Matteus evangeliet, andra kapitlet om de österländska stjärntyderna. Det enda stället faktiskt i Nya testamentet som det här är beskrivet, hos Matteus bara. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, till det står skrivet genom profeten: Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig ska det komma en hövding, en herde, för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem: "Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet", sa han, "och underrätta mig när han har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom." Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.
Hörrni, idag är det ju 13 dagen eller 13 jul, den 13 juldagen, alltså inte 13 dagar efter jul utan den 13 juldagen. Och man tror, många forskare tror faktiskt att det här är den äldsta kristna högtiden, som var faktiskt äldre än att fira då Jesu födelse. Och det intressanta är att österländska kyrkor, de ortodoxa kyrkorna, så firar man, som ni också vet, Jesu födelse den här tiden. 13 dagen. Men det hänger samman med att de har ju kvar den här gamla kalendern som vi hade en gång i tiden, den julianska kalendern, och därför blir det lite annorlunda där. Man kallar den här dagen förr i tiden i Sverige, och inte så väldigt länge sedan faktiskt, bara någon generation tillbaka, för lilla jul. Lilla jul. Och man skulle då återigen laga till allting som hörde julbordet till. Som det var julen som liksom blev på nytt född på något sätt här då. Men det finns också ett annat skäl att uppmärksamma 13 dagen på särskilt sätt. På grekiska heter det ju nämligen epifania. Epifania som betyder uppenbarelse. Det vill säga att Gud återigen visar vem han är genom Jesus. Första gången var det när han föddes då, och sen så var det återigen då. I samband med att han gör att han döps, som man också firar faktiskt i den här helgen i österländska kyrkor, och senare i samband med vinundret, att Gud verkligen visar vem han är genom Jesus Kristus, manifesterar på ett väldigt tydligt sätt. Och vi kan ju fundera över, hörrni, vad den här berättelsen egentligen betyder, och det finns flera frågor som man kommer att tänka på i samband med det här. En av de frågorna som jag själv tycker är väldigt utmanande är ju faktiskt: när Guds son äntligen kommer till jorden, när han föds här. Det är ju fantastiska manifestationer som äger rum. Men det är också en otroligt tragisk händelse som äger rum i samband med barnamorden i Betlehem, när Herodes bestämmer sig för att alla barn under 2 år ska dödas. Kunde inte Gud ha förhindrat det här på något sätt? Så det är ju skaver lite grann så där. Men det måste vi ta oss an. Vilka var då de här 3 vise männen egentligen som kom från Östens land? Och vad menas med vise män? Vad står det egentligen i grundtexten? Och den här stjärnan som de såg ledde dem ända fram till stallet. Är det en legend eller finns det någon slags verklighetsförankring i den här, någon naturlig förklaring till det? Och varför visste de att den här stjärnan betydde att här har nu den nya kungen fötts för judarna i det här landet? Och de här tre gåvorna som de ger, som ju också har en djup innebörd som talar om faktiskt vad Jesus Kristus, vad han ska göra och vem han är. Och sen ytterligare en fråga. Varför låter Gud människor från en helt annan kultur som är stjärntydare, drömtydare och teckentydare, låter dem komma till Israel för att tala om för dem var Messias är född någonstans? Stjärntyderi och drömtyderi var ju högst förbjudet i den judiska kulturen faktiskt. Det var ju väldigt allvarligt om man försökte spå genom att titta om man skulle vända sig till Gud istället. Och varför hamnar de i Jerusalem som sagt var? Och sist men inte minst, vad har den här berättelsen att säga oss idag? Många frågor. Ska man klara det på de 7 minuterna som är kvar? Ni får hjälpa mig. Ja, du är ju en ljudtekniker som kan ju bara... Men vise män, jag tycker det är så intressant. Man får inte borra för mycket, men lagom mycket måste man ju borra. Det grekiska ordet är egentligen magoi, betyder mager. Inte att man är slank, men att mager, en magiker. Och det handlade om hovfunktionärer i den här kulturen borta där de kom ifrån, antagligen Persien eller Mesopotamien någonstans där i Kaldén. Och de var ofta rådgivare till kungar och högt uppsatta personer. Och vi kommer i kontakt med dem i Daniels bok. Ni vet Nebukadnessar som var kung där på 500-talet före Kristus, i början på 500-talet. Så fick ju han en dröm och han kallade till sig alla sina drömtydare som skulle försöka tolka den här drömmen. Och ingen av dem klarade det här. Men den som klarade av det här, det var en person som befann sig där i exil, i fångenskap. Därför att större delen av det judiska folk befann sig i fångenskap i Babel. Och han var jude, kom från en helt annan kultur. Så Nebukadnessar hade fått höra att den här mannen, han var duktig på att tyda drömmar. Så han gick och bad till sin Gud, till vår Gud, och fick den här uppenbarelsen, både drömmen och tolkningen. Och det där är intressant, därför att några hundra år senare, vid just den här berättelsen vi talar om, tre vise männen, då är det omvända förhållandet, eller hur? Ingen i Israels land, ingen bland prästerna, kunde ana att just det här tillfället så hade Messias fötts i Betlehem. Trots alla heliga skrifter man hade tillgång till. Det enda man visste var att han skulle födas i Betlehem. Men då kallar alltså Gud på ett folk från en helt annan kultur som får komma dit och berätta. Vi har sett hans stjärna i östern. Var är den nyfödde judakungen? Ropar man i Jerusalem och alla blir väldigt upprörda. Ja, vad menas med det här? Vad är det som händer? Och den som blir mest upprörd är Herodes, paranoiker som han är. Han har låtit döda sin fru och sina två söner tidigare. Därför att han är rädd att de ska göra anspråk på makten och kronan på något sätt. Så att det här med den här informationen som de har, varifrån fick de den? Vad är det som händer? Vi ska titta lite grann på stjärnan. Det finns ju, om man ska försöka förklara fenomen, mirakel som finns i Bibelns värld när Gud öppnade det röda havet, så vissa menar att ja, det var en stark vind som kom och det var kanske liksom en förklaring i det naturliga. Men sen finns det också exempel när Gud verkligen går in och ändrar på sina naturlagar. Så det är kanske en kombination här. Jag ska bara ta det helt kort, de teorier som finns angående stjärnan. En supernova, alltså en hastigt uppblossande stjärna. Den teorin faller. Därför, varför skulle man tolka en hastigt uppblossande stjärna som att det skulle födas en kung i Israel? Mindre troligt eftersom en supernova inte kan förutses. En komet kanske det kunde ha varit. Men kineserna som är väldigt duktiga på att ta reda på kometer. De har mycket liksom noggrann bokföring från den här tiden. Och det finns ingen upptäckning om någon komet just vid den här tiden då aktuellt. Så den faller också. Återstår en planetkonjunktion. En planetkonjunktion innebär att två planeter i vårt solsystem går så nära varandra så att de från jordens horisont framstår som ett enda ljus. Och då blir det lite intressantare. Därför att enligt vissa traditioner så kallades Jupiter för kungaplaneten och Saturnus för Israels planet. Och de har gått i konjunktion ett flertal gånger i historien, men inte så ofta som år 7 före Kristus. Då gick de i konjunktion inte en gång, inte två gånger, men tre gånger. Och det som hände året efteråt var ännu mer spännande, eller minst lika spännande kanske man ska säga, så vi inte bara värderar det där. Då gick nämligen Jupiter, Saturnus och Mars bildade en slags pil, en vertikal pil som pekade rätt ner. Västerut från det här Mesopotamienområdet sett och så att säga. Så det var bara att följa den kompassen liksom. Bara titta där i ljuspilen. Men det måste ändå till något ytterligare för att de här tre vise männen skulle ha gett sig av dit. Det här datumet, man kan alltså återställa stjärnhimlen så att man vet exakt hur den såg ut genom modern datorteknik. Och man kan till och med säga exakt dag, den 25 februari år 6 före vår tideräkningsbörjan. Just det, våra vise män hade en stark övertygelse om att stjärnan ledde dem rätt. Men utöver de här astrologikunskaperna så måste de ju ha fått någonting annat också. De måste ha fått någon typ av gudomlig inspiration. Och det var ingen liten söndagspromenad det handlade om. Det handlade om sträcka på minst 150 mil. Jag mätte det där liksom avståndet öknen då, ungefär 150 mil. Stora påfrestningar, väldigt varmt på dagen och iskallt på nätterna. Och grövare här och var. Och enligt traditionen så får de här vise männen, jag ska se att det var rätt sida, 2, 4, 3, jo, det var helt rätt. Att söka upp landets huvudstad var ju det naturliga, för så tänkte de ju att ja, var ska den nyfödde judakungen finnas någonstans, om inte i templet förstås. Så därför uppsökte man Jerusalem. Man gick inte direkt till Betlehem, man gick till Jerusalem. Så någonstans där på vägen måste de ha tappat fokus på stjärnan. Att stjärnan inte syntes. För då använder de liksom sitt vanliga omdöme. Ja, men kung, palatset, huvudstaden. Så de gick dit. Och det fick ju förödande konsekvenser som vi alla vet, eller hur? Som Herodes frågade sina skriftlärde var någonstans skulle Messias födas, jag i Betlehem. Och sen så sätter han igång den här räden mot Betlehem och lät döda alla pojkar under 2 år. Efter det, de vise männen som egentligen skulle gå tillbaka till Herodes och berätta om historien, hade fått en dröm ifrån Gud att de inte skulle återvända dit utan till sitt eget land. Och när Herodes upptäckte det här så lät han sina soldater fara dit. Och det här är också intressant att när de då lämnade Jerusalem i riktning mot Betlehem, för då sa Herodes, ja, men ger av till Betlehem. Och på vägen till Betlehem, när de kommer fram till själva Betlehem, då ser de stjärnan, står det. Då ser de stjärnan. Och deras inre blir fyllt av glädje. En glädje som bara liksom svämmade över. De hade säkert inte känt den här glädjen när de var inne i Jerusalem på samma sätt. De kände en oro. Vad är det här för någonting? Vill verkligen Herodes hylla den här nyfödde judakungen? Eller är det något annat? Men när de fick syn på stjärnan igen, då kände de att nu är vi på rätt väg. Nu är vi på rätt väg. Och de här gåvorna de ger sen till barnet när de kommer fram och ser lilla Jesusbarnet ligga där i krubban. Man vet inte om de var kvar i krubban och kanske hade tagits in i ett hus. Men det är mindre intressant. De fick i alla fall vägledning. Där är det. Och så har de med sig de här tre gåvorna. Ni alla vet vilka gåvor det var. Det var Helene. Ja. Och guld. Och guld, det ger man nämligen till en kung. Kungarnas kung. King of the Kings. Och rökelse, det var ju det som prästen använde i templet som symboliserar bönerna som stiger upp mot Gud. Prästernas präst, överste prästernas präst, skulle få rökelse. Och myrra, ni som var här på festen igår, vet vad det användes om. Ja, det är en slags balsamering, en sån här begravningskrydda för att inte det ska... Ja. Så att alla de här tre funktionerna hos Jesus blev manifesterade genom gåvorna. Guld till konungarnas kung, myrra och rökelse till att han skulle dö som han gjorde, dö för världens synder, och rökelse, prästernas präst. Och det här är ju intressant, hörni, eller hur? Eller är det någon slags efterkonstruktion? Ja, det kan vi alltid den typen. Men det är i alla fall väldigt intressant att den här berättelsen finns där. Och det måste ha tagit emot för Matteus när han skrev det här. Eftersom han visste ju att det här med stjärntyderi var ju faktiskt någonting som var förbjudet, eller hur? Men ändå finns berättelsen där. Och det ökar ju faktiskt trovärdigheten hos den. Och de här tre vise männen, de representerar ju inte bara sig själva, sitt land, utan de fick tidigt symbolisera de tre världsdelarna som var kända då, hela världen, Europa, Afrika, Asien. Och därför brukar en av dem också vara avbildas som färgad, som är svart från Afrika. Men idag så vet vi att det symboliserar hela världen. Så hela världen kommer och besöker Jesus barnet och framför sina gåvor dit. Och vad kan vi ta med oss, hörni, ifrån den här berättelsen? Ja, det är mycket. Jag har valt ut något. Vi pratade här om mission och att nå till andra människor och vad som händer i andra kulturer. Hur ändå Gud kan använda människor från andra kulturer och med en annan tro, det tycker jag är intressant, på ett sätt som ibland kan förvåna oss. Spådomskonst och stjärntydning var ju strängt förbjudet, som vi vet, men ändå så använder Gud sig av dem. Och vi ska ha ögonen öppna för att det kan finnas mycket sanning och mycket Guds erfarenhet bland människor som kommer från helt andra sammanhang, icke-kristna sammanhang. Att vi har en lyhördhet där ska finnas, den tror jag är väldigt viktigt. Och idag missionsfältet är ju verkligen vidgat. Från början var det Israel, sen är hela världen, och för oss idag, en stor del av missionsfältet finns ju här i vårt land. Och jag kommer tänka också på att i den muslimska världen så händer det stora saker just nu. Muslimer som har varit otroligt övertygade i sin muslimska tro får drömmar, uppenbarelser, starka sådana när man möter Jesus. Och i den här svåra, tuffa miljön de befinner sig i, så vågar de ändå ta det steget med risk alltså för sitt eget liv. Och det är ju väldigt starkt det här. Så att vi ska vara uppmärksamma på vad andra människor har att bidra med. De har kanske sett Betlehems stjärna. De kanske har upplevt det här. Och så kommer vår bit med i sammanhanget också. Att vi är ju också till för att möta de här människorna och sen att vägleda dem rätt, fortsätta den här resan. Och inte bara använda vårt förstånd som de tre vise männen gjorde när de gick till Jerusalem, utan också söka Jesus Kristus, söka honom som är den evigt lysande stjärnan som kan leda oss rätt i fortsättningen. Vi ska blicken fäst på det evigt lysande ljuset. Och jag ska bara till sist bara läsa från en intressant text, nämligen från Jesaja 49. Det är inte nog att min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande, jag ska göra dig till ett ljus för andra folk för att min räddning ska nå över hela jorden. Låt oss be, hörni. Tack Gud för att du sände din son till oss. För att vi ska lättare lära känna vem du är. Tack för att du finns närvarande här idag genom den helige ande. Vi ber att du ska hjälpa oss att vara öppna ögon och se, Herre, var finns ljuset idag, Herre? Ledstjärnan för oss. På vilket sätt kan vi möta människor från andra kulturer med en annan tro? Att få en ingång där, Herre. Att kunna använda det rätta språket, den rätta respekten, Herre, vördnaden. Herre, hjälp oss att använda vårt förstånd och vårt omdöme på rätt sätt. I den heliga andes kraft. I Jesu namn. Amen.